Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lite så, Olsson, att man nästan sitter med en sorts baksmälla när vi spelar in detta, även om det var alldeles för länge sedan, eller precis som jag hade en rejäl baksmälla.
Ja,
det är annat med dig. Ja. Men jag har ju nästan det här och nu, eftersom det blev en lång natt med jobb för mig efter Sveriges avancemang till kvartsfinal i VM och även Englands. Men herregud, det är ju sådana sjuka 94-vibbar.
Ja, det är det verkligen. Verkligen.
Och solen skiner och det är samma sommar. Jag vet inte om det var så vackert och fint varje enda dag hela sommaren 94. Men det var ganska fint.
Ja, för mig också. Jag var inte hemma, jag var i USA då. Men TV4 hade gjort någon kul grej. De hade tagit bilder från stad, från gator och torg 94 och tagit idag gator och torg. Så de hade tagit väderleksrapporten från 94 mot den idag och fotbollsmatcherna 94 mot dem idag. Det var faktiskt väldigt begåvat gjort. Det var roligt att se.
Ja, det var lite likt, jag håller med. Alltså, nej, vad fina liknelser.
Ja.
Jag vet inte, att vi hela tiden fastnar där i 94 och den liknelsen, det är klart att det blir ju för många lite tröttsamt, framförallt för dem som man träffar som inte liksom ens... Alltså det, men ja. Du kan ju vara uppemot 30 år och inte minnas någonting från 94 i stort sett. Så det blir ju, det är ju lite så vi gamlingar som hela tiden håller på. Ungefär som folk alltid höll på att jämföra med 58 när jag var ung. Det har jag tänkt på.
Hela tiden måste jag hejda mig att jag ska inte skriva om 94, inte göra det. Det är nya tider, det är nu. Och så kommer jag ihåg det liksom. Tänk folk som sa att det var 1958 och det kändes som, va? Ja, man vet att en väldigt ung Pelé gjorde mål och Sverige var i final, men det är liksom, man har liksom inget riktigt begrepp om vad det var och vad det är.
Nej. Och så är det ju för många nu såklart, så när vi håller på, vi kanske ska sluta med det.
Ja, absolut, men vadå, vi kan väl i alla fall glädjas åt detta. Det var alltså de minuterna där, det var så man känner igen och då är man försöker hålla, jobba aktivt med VM, titta lite, sett rätt många matcher och sen sitter man där ändå liksom, så börjar man det, nu är det 11 minuter kvar, så blir alltid jag börjar räkna och okay, nu går jag, nu står det 10, det betyder 9 minuter kvar, så och fy fan vad de minuterna är långa. Och sen nej, ingen hörna försvinner. Nej! Och sådär. Så, ja, det, helt plötsligt så ser man igång. Va? Och så sitter man där och sen... Oj, vad det är. Jag vet inte hur mycket tillägg. Det var 4 minuters tillägg.
Tiden går ju... Ja, 3 minuters tillägg var det bara, tror jag.
Ja, det var rätt skönt. Jag satt och tänkte...
Men min tid gick ju också... Alltså tiden gick ju väldigt långsamt. Men det kan ju också bero på att jag hade ett schweiziskt ur.
Ha! Vad betyder det?
Ja.
Du sköt hål.
Ja, jag vet inte, men jag försökte.
Ja. Men vi sköt hål.
Nej.
Ja, go on.
Det var ju rätt spännande. Men jag var inte, ska man säga, men det var inte så jäkla oroväckande den här gången tyckte jag. Då, även om det bara var 1-0 och så. Alltså det är klart man tyckte det var otäckt, men känns inte som att de här schweizarna hade speciellt mycket att komma med.
Nej, men å andra sidan så tänkte man på Tysklands matchen när det kom liksom i tredje övertidsminuten den där frisparken och tänkte någon jävla skit kan hända liksom, man kan få något för så här, men så blev det ju inte.
Ja, som Colombias kvittering på England,
ja,
till exempel.
Precis, från ingenstans. Från ingenstans, helt plötsligt hade ett England, de hade då sprungit omkring och trodde de var redan klara liksom, så tänkte på Sverige så. Ja, det var ju de tredje övertidsminuten nu också. Tjum, sa de bara så här, 1-1. Så fick de ut och harva där i en halvtimme till innan det blev straffar. Mm. Ja, men detta då? Varför är det så? Vad har hänt? Vad är detta? Och så vidare. Jag tyckte en sak jag märkte igår när jag tittade på Theodor Hassebacke sa i TV4-studien, sa att tänk, sa han, idag, fortfarande, efter alla dessa år, ett gammalt jävla 4-4-2-system kan fortfarande fungera på den här nivån mot de här lagen. Och det är det faktiskt, man sitter och tittar på det ibland. Det är det som man, när man såg Roy Hodgsons gamla lag som då har varit tränare i Sverige och förbundskapten för England. Man kan se lagdelarna röra sig sådär liksom fram och tillbaka. Väldigt, väldigt vackert. Och sådär är det lite med dagens Sverige. Och så är det lite häftigt.
Ja, någonstans... Fortsätt, Olsson.
Nej, och sen är det lite häftigt att jag menar, där sitter de och säger ja, det var ett svårt val, säger Jan Andersson, vem Gustav Svensson skulle in, eller ja, vi valde mellan honom hit och dit. Så jävla bullshit, det är liksom det är, detta har man ju vetat, jag tror Olof Lund som sa det, vi har ju vetat sen i mars hur laget, inte bara hur laget kommer att se ut, hur dessutom vetat vem som kommer gå in när de går ut, och det är ju den gamla stilen som Roy Hodgson här, det vet jag om Malmö FF, för jag sa någon gång när jag träffade honom, så herregud, nu är han skadad, han gör ingenting, vi har en som kommer in, han kommer in, alla kan sina roller, alla kan sitt så här, och det är utbytbara pjäser liksom in hit, in dit, så här. Så att jag menar, det var ju ingen förvåning att Gustav Svensson kom in istället för Sebastian Larsson, eller att Emil Kraft kom in istället för Mikael Lustig, det var liksom inget förvånande. Det är ju det som är lite storheten i laget, kan jag tänka mig.
Men intressant är som Backe då, och du nu repeterar, att det kan komma nymodigheter och framförallt ett nytt språk om hur, vad som är vad, det, du vet, det är omställningar och kontring i hela den debatten, och det ena med det tredje, och sen sitter vi där med ett, numera kan vi väl ändå kalla det för ett ursvenskt, gammalt, hederligt
ja.
System. Högerback, vänsterback, mittbackar och så vidare, ja. Alltså du vet, det är inga wingbacks, nej. Eller ingen sån här, vad heter det, falsk nia som det heter ibland,
eller nio, ja.
en tia som heter något speciellt på andra språk som man använder sig av och sådär, utan vi är i kvartsfinal, det har jag helt rätt i, med ett sånt gammeldags klassiskt 4-4-2 system som alla svenskar kan spela som har spelat fotboll någon gång, om man så väcker dem mitt i natten och ber dem gå ut och spela en match 2 minuter senare, så kommer de ju säga okej, vi spelar 4-4-2.
Ja, det är lugnt.
Så det blir det.
Jag kommer ihåg, jag var ju med på den.
Och då vet alla vad de ska göra. Det är som man inför, de vet exakt vad de ska göra där och då. Och det här är ju, det påminner så mycket om, och det var faktiskt Peter Wettergren som sa det till mig. Kommer du ihåg, alltså, vi måste se efter våra resurser, det vi har här och nu. Och det var ju så när U21-landslaget vann EM också. Det var ju exakt likadant ut. Backa, vänta, försvara, spela smart, ta chansen när den kommer. Och det är klart att, och jag ska inte, det är onödigt att nämna namnet, men när man har en superspelare, en superstjärna som kan göra allting på egen hand, som faktiskt kan göra allting på egen hand, så blir det ju lätt att man förlitar sig till det och inte till detta som vi har nu. Sen, ja, men eller hur, det är ju liksom så det kan bli. Det kan ju bli konsekvensen. Sen är det ju så svårt att säga att det var rätt eller fel där och då. Det finns ju liksom inga svar på. Men det kanske var rätt att göra så då, för vi hade den möjligheten.
Ja,
och det är
ja,
rätt
ja,
att göra
ja,
så
ja.
Nu.
Och nu har vi inte den möjligheten. Nej, nu har vi inte den möjligheten. Nu är det så att säga ett mer citat anonymt lag. Och då blir det ju så.
Ja. Och jag hävdar fortfarande att det inte går att ha både och. Tyvärr tror jag inte det. Så därför är det väl bara rätt det här. Men ändå, komma tillbaka till Jag tycker det är superintressant det du tar upp ändå, eller om det var Backe som sa det, att det vi har pratat om i den här podcasten i 5 år, allting
kommer tillbaka. Jag hade det på tungan nu också, att allting kommer tillbaka förr eller senare. Jag har alltså alltid tänkt, jag i min hjärna när jag ställer upp och tänker, jag ställer alltid upp lag 4-4-2, för det är det enda jag kan och begriper, det så jag lärde mig en gång, och det är...
Var inte det Roy Hodgson förklarade för det med saltkar en gång?
Jo, ett saltkar. Han satte hit salt och pepparkar och flyttade hit på ett bord och sånt där. Ja, okej. Så det var väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Och sen så när... Okej, om vi ska ta Roy Hodgson igen. Så när jag träffade honom typ 20 år senare när han tränade Fulham. Så då var det exakt samma sak. Han sa liksom, I don't do anything differently. Han sa, jag har liksom 2 anfallare, en target player och en som springer. 2 mittbackar, en som bara försvarar och en som står för uppspelande. Alltså det var liksom inga konstigheter. Jag gör det alltid jag gjort. Men det slog mig att när de visade de gamla bilderna, Sverige mötte ju Schweiz i en kvalmatch, tror jag. Jag var nere på den i Bern. Fan vad bilderna så gamla ut. Det såg helt ut som man tittar på dem. Herregud, var detta 1950? Men det var ju 19... Ja, det är klart det är 20 år sedan. Det har hänt mycket, eller 25 till och med. Men allting ser så väldigt gammalt ut när man ser de där gamla bilderna. Så när jag glömt den där, vilken match är det? Jag såg du... Nej, du såg kan jag inte. Jo, men jag tror hela tiden du är där på plats. Stefan Schwarz, när han kom in i paus där skulle prata. Undrar om han hörde vad någon sa. Titta, han svarade på helt andra grejer. Så visade han den där sekvensen. När, jag vet inte vilken lag det är de möter. Martin Dahlin springer och knockar ner honom. Och sen så trampar han honom i bröstet. Tar bollen och gör mål. Så blir det... Då säger jag bara svara lite så här. Oj, ja, den där var just det, den där, ja.
Sara hade passat sina jeans också som han, jag tror han har haft nu några år. Lite vida längst ner. Han gillar den typen av brallor. Nej, jag var ju där på den Schweiz-matchen dessutom. Vi har ju varit på stort sett, var ju på stort sett på alla matcher då. Känns ju som. Och det är klart att det räcker att man går några år tillbaka, så tycker man allting ser ut att vara 30 år sedan, fast det kanske bara är 5-6 år sedan. Ja, det har ju handlat med frisyrer och kläder och tv-bilder som är i ett annat format och väldigt grynigt och gammalt och dassigt.
Men
detta sagt, Olsson,
var bilderna så på den tiden när man såg dem? Var de så gryniga och korniga?
Nej, de var nog inte det. Men dels så var det ju ingen HD som, och sådär. Och sen så var det, är det ju olika format. Alltså de var nog inte så gryniga. Sen så kanske de ligger på band som då, eftersom det inte fanns något digitalt. Nej, som då ska trycka in. Så ska de tryckas in i dagens teknologi. Och då blir det rätt dålig kvalitet. Nu låter jag som någon jävla tekniknörd. Men det här har jag fått förklarat för mig. För jag har ställt en fråga själv när jag jobbar där. Att det blir liksom flera olika led. Och då blir det inte speciellt bra. Så där, det är nog därför det är så grynigt när de visas nu. Och med detta sagt, Olsson. Så är ni alla oerhört varmt välkomna. Till det som är podden nummer 269. 269 helt enkelt.
Jag hoppas det. Jag har försökt räkna. Jo, det är 269.
Du hoppas det. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson, som jag nu har haft viss kontakt med. För han har varit uppe bland disco och fjällvandrat.
Va? Varför har du haft kontakt med honom då?
För att jag såg det på Instastory där, och att han var ute, och då frågade jag om han hade tappat det fullständigt.
Ja.
Och då svarade han att när han tyckte det var trevligt att fjällvandra, att det borde vara någonting för mig. Och då frågade jag faktiskt, måste man inte ha ryggsäck då?
Ja.
Jo, det måste man ha. Och då sa jag att då faller det framförallt på det.
Mm. Ja, herregud. Som det kan gå.
Du är ingen fjällvandrings...
Nej, jag är verkligen ingen fjällvandringsmänniska. Jag var i Caracas. Jag har fått lära mig att jag hävdar Katalonien är fortfarande en del av Spanien officiellt. Men jag har fått en del skit för att jag har skrivit att jag har varit i Spanien när jag inte har varit det. Men det är ju...
Det är väl klart att vara i Spanien.
Ja, men det hävdar så att man ska säga att man var i Katalonien.
Nej, men... Jo, men... Okej. Om du är i Skåne, och ska du skriva att du är inte i Sverige?
Ja, men vi i Skåne försöker ju inte frigöra
oss. Jo, det försöker de ibland. På sitt sätt. Nej, men det är klart att du är i Spanien. Det kan jag hålla med om. Det är så att jag sitter ju hemma i min enkla lilla boning i Brommatrakten och har flyttat ner till köket. Ser du, Olsson? Jag sitter i köket.
Jag ser det tillbaka i köket. Ja, det är motljus där. Blå himmel ser jag. Jag vet husen som ligger. Har du varit nere i poolen idag?
Jag har inte varit nere i poolen idag, men jag har igår så tog jag faktiskt en liten promenix mellan matcherna. För att det var ett tag sedan jag gick här. Det är ju så helt fantastiskt att gå här längs med en liten strand, ja, väg kan man kalla det för, knappast promenad i skogen. Det ligger ju nära vattnet där jag bor. Och nu är det ju så att vi är inne i juli nu, Olsson, och här, jag bor här typ, det är vi som är här. För att alla dessa människor, du var ju hos rikemansfolk senast, men här är det rikemansfolk runt omkring. Här är jag liksom som den lille grimme älling, alltså som den, vad heter det, som svarta fåret eller fulankungen.
Ja, den fulankungen.
Så här, ja, här har alla åkt iväg på till sina sommarhus eller till, ja, till Rivieran eller något sånt. I Spanien säkert många också. Till dina polare där i rikemansfolket. Och så jag är här, vi är här själva, men jag tycker det är underbart, för det är ju lugnt och skönt och stilla och vackert, inte minst när det är sånt här väder.
Ja, här där jag kom tillbaka från Barcelona, så här är väldigt torrt, om man säger så. Jag hade en gång en gräsmatta där.
Här? Du får ju berätta vad du är.
Jag har inte sagt, har du sagt, jag är tillbaka i mitt residens i nordvästra Skåne. Titta ut över mina ägor, som du säger, trots att det inte är jag som äger dem, det är en annan. Jag tittar på andra hållet så kan jag se lite ägor, men här ser jag inga ägor, men det är torrt och det ska bli 30 grader varmt idag, onsdag, säger du.
Där sitter du och mellan dina, på din terrass med såna stora, vita, rundade pelare som i någon sorts stukatur växer upp mot en, mot ett tak, och där sitter du i en gungstol med en cigarr i handen och möjligtvis en liten, liten, liten pinne av dyraste sort.
Wow.
Ifrån Skottland, högst sannolikt en single malt, och en god bok i din hand. Du gungar dig lite förnumstigt fram och tillbaka och blickar ut över dina ägor och ditt kreatur som du har gående längs dessa ägor.
Ja, det är för, nu är det kreatur. Det är inga hästar nu längre. Det är kreatur. Det är kor. Det är visserligen väldigt, väldigt underliga kor. De har långa, långa Texas longhorn-horn. Och så är de långt hår. Det hänger ner och släpar i marken där de går. Det var någon som skrev på Twitter eller något, vad fan, du vet väl, det är någon sorts cattle, det är någon longhorn cattle, eller jag kommer inte ihåg vad det heter, men det, vissa kände till vad det var för något. Det är det ju alltid ju, vad man än tittar på och säger sig.
Det här får man ju en känsla av att, hade man varit sverigedemokrat hade man ju sagt, får vi inte ens ha våra egna kor i hagarna?
Nej, det får man inte. Eller, jaha,
det får man. Men vad är det för kossor du har som...
Jag vet inte, jag kan gå tillbaka. Det är sådana man ser dem. Jag har sett dem förr ute i ängar på i hakar. Om nu kor går i hagar, jag vet inte. Nu går de här, väldigt nära. Jag ser dem gå och säger inte ett ljud. De bara går här runt. Och så kommer de igenom några timmar. Sen går de och så går de runt. Ja. Hästarna var ju...
Jag släpper kusten här. Kreatur.
Kreatur, ja. Hästarna som har gått där i alla år, de var ju alltid lite sällskapliga och så här, stod och väntade på en när man kom ut på morgonen och tittade på huvudet på sneon när de skulle få morot och sådär. Men kor, de bryr sig inte om morot.
Nej, men jag gillar kor mer än hästar i lönska jävla. Du ska inte lita på dem. Så att kor däremot. Men vi kan ju inte släppa VM. Det har varit så jäkla mycket och man sitter ju hela tiden, och jag har ju sagt det tidigare hur konstigt det är för mig att sitta här och kolla på inte vara där och sitta och kolla på TV och så, men det är ju så mycket man har sett och så mycket intryck man får och tar. Vad är det liksom ditt bestående intryck, om du bortser från Sverige, som liksom får oss att sväva på någon slags dun?
Det har varit några bra matcher nu på slutet, tycker jag. Nu ska vi se här, det var väl Frankrike-Argentina, tyckte jag var en fantastisk match med med väldigt bra underhållande spel och målchanser och mål. Och alla såg man, nu är de stora som spelar. Det är sånt jag gillar. Jag tycker det var ett bra kvalitet. Bra kvalitet jag har sett när man kommer ifrån de där första i början, Iran och Egypten, de där, när de försvann där så började det hända något.
Det är inget fel på Iran.
Vad säger du?
De var sköna iranierna.
Ja. Men det består det också det liksom att här har vi nu liksom Cristiano Ronaldo och är ute, Lionel Messi är ute, liksom att de här stora världsstjärnorna är utslagna.
Mm. Och det är för bara snabbt på så här, visst är matcherna i elljus bättre.
Ja.
Än de på dagen.
Ja. Ja, absolut. Nej, men därför att jag sa här om kvällen så titta vad svårt man ska spela här liksom på hela ena halva långsidan var det skugga. På andra sidan var det sol. Alltså om du driver bollen, man kan se så ser man, sen plötsligt kommer du ut i solen. Och det var jäkligt, man kunde se också att den kom väldigt tufft i ögonen på spelarna. Och det är inte lätt att spela det. Och det är fan, man inte lätt att sitta och titta på heller. Jag kommer ihåg förr i tiden man såg gamla tipsextra matcher där planen också var så där skugga på ena sidan, sol på andra sidan. Hur svårt det är att se. Och när kameran ska glida över, de måste ställa om den så att det blir något annat.
Mm. Ja. Det var ju en debatt som uppstod lite på sociala medier efter Belgien-Japan som också var en rätt skön match. Jag gillade japanerna. Jävligt tyckte de var grymma som var Spanien.
Japan var väldigt kul att se dem.
Ja, men då uppstod det liksom en debatt bland, ofta det är ju vanligt bland fotbollshipsters som jag kallar dem nu för tiden, att det var ändå rätt skönt att Belgien vann så att de bra lagen, det var några bra lag kvar, du vet, det är så många stjärnor som har åkt ut. Och det blev lite smått hetsk stämning för att vissa höll ju med, men många tyckte att man var tusan, det är väl kul med Japan om de hade gått vidare och bla bla bla. Sådär. Och då är frågan, vad tycker man egentligen? Vill man ha med de som har åkt ut egentligen? De här Portugal, de här Spanien, Tyskland, Italien åkte ju tidigare, eller är man, tycker man det är kul att det kommer nytt? Jag har min absoluta åsikt. Olsson, vad säger du?
Ja, det är klart man kan kanske sakna storstjärna, men jag tycker det är jättekul när någonting händer, någonting bryter upp de vanliga invanda gamla mönster. Jag tycker det är jättekul, jag tycker det är roligt att det är som det är just nu.
Alltså, och jag tycker att visst, det är ju häftigt att se fram emot Brasilien-Tyskland eller Brasilien-Argentina eller Portugal-Spanien eller den typen av, den har de redan mötts dessutom i mästerskapet. Förstår du vad jag menar? Mm. Men de som vinner och går vidare, de vinner och går vidare.
Mm. Ja, visst.
Det är ju lite det går ut på. Mm. Då, annars kunde vi ju ha ett VM då. Ja, men det är bara ni sex för att vara med.
Mm.
Ni, ja. Brasilien, Italien, Tyskland. Det, ni för, de andra behöver inte vara med. Mm. Vi har precis haft ett ligaspel ute i Europa, de stora ligorna, som var avgjort. Det var ju avgjort överallt liksom, när det var en månad kvar av mästerskapet och i vissa fall i stort sett långt innan dess. Var det kul? Är det så man vill ha det? Att det bara liksom är klart. Det är väl väldigt häftigt att det kommer. Vi får inte vara så insnöade att vi tycker att det bara ska vara de här och de här som ska gå vidare, för det blir roligt. Det är väl kul att det kommer något nytt. Det kommer ändå sluta sannolikt med att vi står där med en världsmästare som högst sannolikt har kanske vunnit tidigare. Det vet jag inte, men det brukar ju oftast bli så, för traditionen är så stark. Men det går ju aldrig att säga att det var skönt att de gick vidare för att de är det bättre laget.
Mm.
Nej, men har de förlorat mot ett lag i en uttagstävling så var de ju inte det bättre laget. Mm. Det är ju lite det går ut på. Mm. Hundars skälla. Ja, men alltså fotboll och VM och utslagning handlar ju lite om det. Du ska vara, vad han säger, Gessle, bäst när det gäller. Och du ska liksom vinna mot de lagen som du möter där och då. Gör du inte det, då kan du inte vinna VM. Så spelar det ingen roll om du har vunnit 350 matcher innan dess. Mm. Det är ju en tävling.
Mm.
Du är med i en tävling.
Mm.
Ja, de andra, ja, Italien och Tyskland, ja, de kanske är bättre än många andra normalt. Men de var inte det nu. Och det var nu det var dags att vara bra.
Mm. Ja, exakt.
Spanien likaså. Det finns ju fler sådana exempel. Så jag kan tycka att det är rätt häftigt att Sverige såklart, men där är ju andra känslor som spelar in. Men att Ryssland är vidare, jag tycker det är rätt coolt. Och att Japan gjorde så fantastiska matcher ändå och tog sig vidare. Sådär. Nej, men det går ju inte att säga att Det går inte att säga att nej, de vann. Men vi låter de andra gå vidare för att de är, har lag och har starkare tradition. Det går ju inte på något vis. Tänk att det är ett av lagen. Sverige, Kroatien, England, Ryssland. Ett av de fyra lagen kommer att stå i final. Det kan bli Sverige. Alltså bara det att man kan tänka sig att det är mycket möjligt, eller inte mycket möjligt kanske, men det är ju snarare möjligt att Sverige kan nå en final. De orden trodde man ju aldrig man skulle ta i sin mun liksom. Nej. För nu sitter vi i ett sånt läge. Vi sitter i ett sånt läge. Det kan gå hur fan som helst mot England, men då kan vi få Ryssland in sig. Alltså, du förstår vad jag menar. Vi sitter i ett sånt läge. Det är ju det som är det mest ofattbara här någonstans. Att, åh jäklar, här händer det grejer.
Ja, det värsta.
Med det jävla laget.
Men hamnar vi mot Ryssland. Och jag vet att jag har bara en känsla av att någonting är uppstyrt där. Så jävla bra är inte ryssarna. Men det, de vinner sina matcher och det kan man inte säga något om.
Ja, uppstyrt och uppstyrt.
Ja, men det är uppstyrt. Jag tror det. Det är något uppstyrt.
Ja, men... Vadå, du menar de har sagt till alla spanjorer att de inte ska skjuta bollen
i mål? Ja, precis. Så är det. Man får... Okay. Putin har lagt ut en jävla miljarders rubel på en spansk
fest. Ja, men vad säger man då om att Sverige är vidare? Är inte det uppstyrt då också? Nej. Hur kan detta svenska
det
lag
är,
gå
du,
vidare?
Svenska...
Nej, vi styr aldrig upp något.
Svenskar blir aldrig uppstyrda på det viset. Vi är hederliga. Ja, på tal om heder. Du skriver ju krönika av varannan dag. Du skrev nu om... Om filmningarna och detta ju, heder och så vidare. Det är väl också ett ämne som...
Så här är det. Det här är ju så glödhet alltid på något vis. Och jag har ju faktiskt inte skrivit om traditionella filmningar. Med det sagt att man lägger sig lite i en närkamp. Det är ju många svenskar som gör det. Det finns ju några som är experter på det. Toivonen och... för att vinna en billig frispark. Det kanske är frispark, det kanske inte. Men okej, den går att ta. Man lägger sig lite enkelt. Och den typen av filmningar som är i närkamper, där man ändå vill påvisa för domaren att man blir dragen i en tröja eller vad det nu kan vara. Ja, men fine, jag kan köpa det. Det brukar liksom vara 50-50. Men det jag har skrivit om, och som gör mig, och som är så provocerande, som gör mig upprörd och som gör väldigt många människor upprörd, har jag förstått när jag har tagit del av reaktionerna, det är ju de så kallade skadefilmningarna. Det vill säga att man simulerar att man är allvarligt skadad. Eller att man är skadad i huvudet eller i ansiktet när man har fått en smäll på höften. Eller i ryggen eller på axeln. Eller rullar runt, har ju sett det med Neymar-filmerna som har gjorts, massa ironiska Neymar-filmer, man rullar runt då. Eller när man, eller man får en liten trampning på foten och reagerar så som att man är har en nära döden upplevelse och upplever osannolik smärta, allt i ett syfte att framförallt få andra spelare utvisade, vilket jag kan tycka är osannolikt okollegialt. Men också för att vinna fördelar som egentligen aldrig har varit någon fördel. Filmar du lite i närkamp, ja, då kan du ju så att säga med det vinna en fördel. Men det kan ju också vara högst sannolikt för att du har blivit upphakad kanske. Inte alltid, men det kan ju vara så. Det här med att simulera skada är ju en filmning som aldrig är en fördel. Det är någonting som du har hittat på här och då och nu. Att du är vansinnigt skadad. Och där tycker jag då, och det är vad jag vill komma fram till det här, är ju att hur ska vi komma åt det här? Spelare väljer att prata i handen för att de inte vill att folk ska höra att de säger att de spelar där på kanten. Men de har inga som helst problem, några av dem, av att göra sig till åtlöje inför hela världens publik genom att låtsas vara skadade. Och ha ont. Och det kan jag liksom inte förstå. Varför gör de det? Jo, för att de vinner. Kan vinna på det. Och så länge de vinner, det är ingen som bryr sig. Och det enda sättet att bli av med det, det är ju säkert att någon tränare eller spelare leder sig, men nu får vi ju sluta med det här. För att du kan inte ta in VAR där. För du kan ju aldrig avgöra om hur ont en människa får lov att ha.
Nej, det kan du inte
göra. För att någon petar dig på ryggen. Det är ju jättesvårt. Du kan möjligtvis... Men även om en spelare, även om Suarez tar sig för huvudet när han får en smäll på axeln, så kan han kanske hävda, jo men det var en nerv
som
gjorde att, alltså, förstår du menar, det, ja. Det är ju rätt svårt att avgöra hur människor känner, ja. Genom att säga att du kände fel. Ja, det gjorde så här jätteont. Så den är ju lite svår just därför. Så att det är liksom ett dilemma. Sen finns det de som försvarar och säger, jo men tänk så mycket stryk de får. Jo, men det spelar ju inte så stor roll när de inte får det. Det ena ger ju inte det andra. Och fult spel ska ju beivras, och då har man till och med tagit var till hjälp att det ska beivras. Jag tycker det här är jobbig grej. Det är oerhört provocerande och många är med mig. Frågan är då bara, än en gång, hur ska man bli av med det? För spelarna verkar skita i det. Det är ingen av dem som pratar om det.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Vad tycker du om det då? Du kanske gillar det? Att...
Nej, jag tycker det var något Englands matchen igår, någon colombian som fick, man ser en armbåge kom upp, den tar väldigt lätt, ser man på reprisen, tar väldigt lätt på hakan, men spelaren i fråga tog sig om huvudet och näsan och höll för alltihop när han låg ner där, och men herregud, det tog lite på hakan, det var ju ingen Mike Tyson smäll eller knock, det var ju bara en liten lätt touch, jag vet inte ens om det var armbågen, det var armen som tog i. Och då tycker man det är förbannat löjligt att ta det så. Jag vet, man kan väl falla då och tycka aj som fan, och så får man en frispark. Men just det där med att det här otroliga överdrivna...
Nu var det faktiskt engelsmän som spelade över i den här matchen också.
Jag vet det. Det har spridit sig. Det hette ju alltid engelsmän. De stod upp och spelade de lag, men de är med själv lika goda de på att ta ut. Men på
toppen...
Men det som du skrev i din krönika i Expressen, att grejen är, hela världen ser det ju. Det är inte, kanske för 25 år sedan kunde man komma undan med det. Man kunde, knappt det heller. 2002 i Japan, brassen där, Rivaldo. Var det väl?
Rivaldo.
Rivaldo. Ja, det var väl där allting började. Det kunde man ju se med blotta ögat nästan. Men nu finns det ju grejer när man säger, åh herregud, vilka... Sen ser man det i en annan vinkel eller en tredje vinkel. Han rörde ju honom inte ens, eller det var en sån lätt liten touch.
Nej, han fick en boll på knäna och tog sig för huvudet. Lite så. Och jag menar att då fick han skit och han lever ju än idag med detta. Den så kallade simuleringen. Och det blev liksom straffet som man fick av folket eller av fotbollsälskarna. Men idag är det glömt dagen efter när någon hittar på något.
Ja, det är det. Men på tal om det du sa också, att en spelare idag, man håller handen om munnen som man inte ska kunna läsa på läpparna. Jag såg James, vår vän Rodriguez, som var skadad och satt på läktaren. Alltså han satt till och med på läktaren och höll handen för munnen. Han satt och pratade med någon annan där och kan bara säga, fan vad fint väder det är. Det var ju skönt att det inte regnade.
Men hur många läppläsare har vi i denna
Det sitter flera tusen framför TV-apparaterna liksom, bara läser på läpparna och sen lägger de in. Men du spelar ju en match i Division 7 där motståndarna stod och höll så att inte du och de andra skulle kunna läppläsa. Jag tyckte mest det var roligt att James, som inte ens var med i matchen, likadant när han gick av, han var inne då efter matchen slut innan förlängningen började, så gick han ut, så gick han och pratade med en som var civilklädd och så höll han handen för munnen. Vad säger han där nu liksom? Gud, nu hoppas jag att vi vinner. vad är det svåra?
Exakt. Vad är det de säger som är så hemligt? Och alltså, det är väl en sak de säger, du ser den mannen som sitter där nere på tredje raden, jag har ett hemligt förhållande med honom. Han heter Lars-Olof och vi ska gifta oss imorgon hemligt i en kyrka i Harlösa. Det är väl en sak. Men om man nu säger, fan, vi måste ju börja attackera snabbare på, om det nu är kontroversiellt, på högerkanten eller... Vi måste spela in fler bollar. Alltså, vad är det som skulle vara så? Om det nu är så att det blir läppläs, vad är det som är så jävla farligt om det kommer ut? Det fattar inte jag.
Nej. Och vem skulle kasta sig på en telefon och ringa till förbundskapten eller tränare eller någon i det andra laget och säga, du, nu ska de anfalla, nu ska de ut i den högra korridoren i förlängningen. Men inte en annan sak. Det här med förlängning och så vidare. Jag tycker att går direkt till straffar. Jag tycker de här två...
Nej!
Jo, det säger jag.
Nej!
2x15 är så jävla tradet. Man bara väntar och vinner straffar.
Det är jätteroligt. Nej, du har fel.
Nej, det tycker du har fel.
Vi bestämmer bara att du har fel.
Nej, du har fel. Jag har rätt. Man kan inte ha rätt eller fel i den här frågan. Ja, kanske du som
är uppfattad. Ja, och därför har du ju fel, Olsson. Det är ju jättehäftigt med... förlängning. Nej, jag är inte ens 1X2 utan jag kör etta rätt. Hemmaseger. En annan sak på tal om backe och språk och nytänkande och sånt där som man inte riktigt förstår. Nu sa Hasse Backe häromdagen han hittade halv eller Schweiz hittade ett läge i halvytan.
Ja, så det missade jag att han sa en det här är saken, en halv yta, ja.
I halvytan. Ja. Och faktum är att jag kan ju ändå tycka att jag har sett ganska mycket fotboll och hängt med ganska mycket i fotbollssnacket genom alla år och då som nu. Men jag vet inte, jag hade inte en aning om vad halvytan är. Nej. Och varför det kallas halvytan. Nej. Vill du veta, vet du vad halvytan
Nej,
är?
Nej, jag vet inte vad den är. Det får du gärna berätta nu, du som har rätt i allt.
Ja, nu vet jag inte om detta, det var en eller två som ändå lyckades svara rätt på Twitter. Eller svara rätt vet jag inte. De svarade mig och sa att halvytan är den yta som finns mellan mittback och ytterback.
Jaha.
Det är halvytan.
Och vilket är då ytan?
Och min det vet jag inte, men det är halvytan. Och egentligen är ju då min fråga på det. Varför heter det halvytan?
Har du fått svar på detta?
Ett tag så tänkte jag att kan det vara något gammaldags, för det finns väl något som heter halvback.
Ja, det fanns halvback tidigare.
På din tid, var spelade halvbacken?
Det var väl egentligen en mittfältare idag, alltså om man spelar 3-5, vad hade man, var det 3-5-2? Nej, hur var det uppställt för? Det var högerback och mittback. Halvbacken.
Nej, men det var väl, man spelade väl
3-2-5. Halvbacken var en av de mittfältarna i alla fall. Som idag kanske kallar en sittande mittfältare.
Ja, men så det har inte med det att göra då. Nej, då vet jag inte varför det är halvytan. Jag har ingen aning, och jag kanske är jättekorkad. Men varför... det den ytan... Jag avskyr ytansnacken.
Det är så tråkigt.
Men skitsamma, men varför det skulle vara just en halvyta och kallas halvytan, det är nog fotbollssnack som går långt över mitt huvud i varje fall. Nej, men du vet ju, så säger jag någon halvytan, så vet jag ju vad det är. Vi måste in i halvytan. Ja.
Men det är bra, jag så typ också, bara så spela mer på yta, där kunde där spela på djupet istället för att spela på yta. Lilla Anders, vår vän, är ju väldigt duktig på det där med att spela på yta och så vidare. Det är som det är med det.
Jens Fjällsson pratade ihjäl sig om ytan. Han pratade bara om ytan. Ja, ja. Det är mycket ytan. Och det har ju säkert sin poäng. Ja. Och så. Det är bara det ibland. Vissa grejer, det är bara bra att få veta. Och nu vet man, tror jag. Halv ytan.
Ja, jag känner mig mycket lugnare nu så jag har fått veta det inför de kommande matcherna. Så tycker jag. Det är två saker jag har antecknat här som vi glömde nämna vad det gäller det här med sådana som åker ut eller har åkt ut. Så tycker jag det är lite lustigt. Vissa stora, om det var Backe eller om det var Alexander Axén som nämnde att de är klubbspelare mer än landslagsspelare. Och då tänkte jag den här som Kevin De Bruyne eller Bruyne i Belgien som är så jäkla bra i Premier League. Jag tyckte han var liksom helt borta i den här senaste matchen och liksom försvann totalt. Precis som Messi gjorde i Argentinas match. Jag kan nu säga inte att Ronaldo försvann, för han försvinner ju aldrig. Men jag tycker det var lite lustigt, en sån som jag trodde verkligen Kevin De Bruyne skulle komma att dominera hela VM. Och sen det punkt två. det här med Neymar och detta, vår vän Bengt Eklund i Jonstorp har skickat vidare en väldigt rolig film som heter Om Neymar vore en mus. Så är det, du vet, så här kattens lek med råttan. Sitter en kattjävel där och tittar och musen ligger blickstilla. Ligger helt död på ryggen. Så rullar den. Den rullar nog så in i helvete fem varv in under något skydd. Och så uppe så springer den. Jag tycker det är jätteroligt att möss kan vara så smarta. Jag bara tycker det har ingenting med det. Men
du har väl sett Tom och Jerry?
Ligga död, rulla runt och sen uppe springer som ingenting har hänt. Katten satt ju där och stirrade bara och fattade ingenting. Jag trodde den jävla var död, tänkte katten. Men det är den inte, den fortsätter. Nu har jag strukit allt som stod på den lappen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, jag vill fråga dig, vad är ett snyggt mål?
Ja, ett snyggt mål kan ju vara, vem var det som sköt ett sånt väldigt överraskande långt skott som gick rakt upp i krysset. Det var väldigt snyggt, men jag vet vad du är ute efter. Och jag är böjd att hålla med dig i det fallet, om det nu är det du är ute efter. Belgien, Lukaku som hoppar över bollen.
Ja, men anfallet så här, vi pratar ju väldigt ofta om att det är det snyggaste målet och det blir korat till det snyggaste målet. Och det är ju ofta skott i krysset och bicykletas och sådär. Alltså det går ju aldrig att komma från Zlatans mål mot England på Friends. Mm. Så, men det var ju bicykleta på ett helt annat läge och så. Men att de är snygga mål för att det är snygga skott och sådär. Jag tycker ju då, och det här är subjektivt, snyggt, vad som är snyggt eller inte snyggt. Det är ju som allting annat som man gillar eller ogillar. Jag tycker att det är anfallet som gav 3-2 från målvakten Courtois vidare fram till målet, till 10 sekunder, som gav 3-2, är det snyggaste målet i VM så här långt, i särklass.
Har du rätt i det?
För att det är så häftigt på alla sätt och vis.
En utespelare pekar väl framåt och Courtois rullar bollen och så är den snabbt uppe i vad är det mer man säger, offensiv zon, eller man säger inte hos motståndaren.
Halvyta.
Ja, det var kanske halvyta. Och man tänker, jag satt också, ja, nej, då hoppar Lukaku över bollen och sen så är det bara bred sida in i mål. Jag håller med dig, det var ett väldigt, väldigt, väldigt snyggt mål.
Men det är svårt det här med snyggt mål, för att det är, någon säger att det var mycket snyggare, och det är ungefär som att se på en tavla eller en annan människa och säga att han eller hon är snygg eller den tavlan är jättesnygg. Nej, det tycker inte jag. Nej, och det är ju likadant med mål, det går liksom inte exakt. Jag kommer ihåg där för jättelänge sedan det allsvenska målet som blev snyggaste målet, och det var ju färkla kul. Spelar han i ÖIS eller Örebro, han som dribblade på något konstigt vis ifrån hörnflaggan och liksom till slut ramlade in ett mål. Vem var det som gjorde det? Jag minns i varje fall att det är hans tacktal på galan när han sa att, för han gjorde liksom helt på egen hand och det såg lite taffsligt ut, men till slut gick bollen i mål. Ni som minns, twittra gärna till att Ekvall med W så man kommer ihåg det där målet, och kanske finns någon länk någonstans. Men jag minns i varje fall att han heter Magnus. Ja, men han sa på galan där, ja, som ni förstår så kan jag ju inte tacka mina lagkamrater. Det var jätteroligt eftersom han gjorde det på egna. När man alltid ska tacka och alla tackar sina lagkamrater så gjorde han inte det. Så jag tyckte det var lite halvkul. Ja. Eller det var roligt. Det var också ett snyggt mål på något vis. Sen gillar jag Jonas Eriksson i SVT. Ja, men nu har jag sett så mycket. Jag gillar Jonas Eriksson. Ja,
det skrev jag här honom för 2 veckor sedan i en krönika som aldrig hamnade på webben på Expressen. Den gick bara i pappret. Men jag gillar också Jonas Eriksson. Klar, rak, kan berätta, veta. Det känns som yes. Mm, jag tycker han är mycket bra.
Och på tal om att gilla, om jag ändå är där, Grunden Boys-magasinet, fantastiskt. De har ibland långa intervjuer. Mm. Där du liksom, och nu hade de en intervju med Marcus Berg. Och det ställs liksom frågor. De är lite hipp som happ och är lite dragna från höften. Men de är ändå annorlunda. Och oerhört läsvärda, skulle jag vilja säga. Men här, där fick jag en frågan om det finns parkering för kameler utanför arenan i alla intervjuer. Nästa fråga efter den, alltså det är tunt med följdfrågorna, men nästa fråga efter den, vem blir bästa målskytt i Senegal?
Ja.
Den är ju ändå rätt spännande, just Senegal. Och därefter, fråga därpå, vem är gladast i mat i landslaget? Ja. Och därefter, direkt efter det, hur tror du det kommer gå för Rasmus Dahlin i NHL? Och direkt efter det, och direkt efter det, har era matchshorts innerbyxa?
Ja.
Ja, det är bra frågor ändå.
Ja, det är bra frågor. Jag vet.
Det är inte så att de hänger inte ihop. Nej. Men det är ju svårt. Och det viktigaste med intervjuer är ibland, alltså, det är att man vill läsa det. Och det är ju väldigt svårt att låta bli att läsa.
Mm. Nej, jag vet, du låg ut den.
Får jag ta ytterligare en fråga som är jättebra. Det är... Är det inte orättvist gentemot dina lagkamrater att du får ligga på sniken? På sniken tror jag betyder att man ligger och lurar längst fram. Jag tror det kan vara något Göteborg.
Ja. men det är helt rätt. Allt från just det. Bara, Rasmus Dahlin, hur fan kom den in i samma... Och sen nästa, liksom ha era shorts in och byxor. Ja, det var väldigt bra. Ja. Det är mer sånt, eller man ska säga.
Sen har jag skrivit ytterligare en krönika, Olsson, det vet du väl, om politiker som...
Ja, den ja. Jag vet inte om vi skulle ta det. Det är ett kärt ämne för dig. Det, men, ja, nej, det,
du gillar ju sånt. Ja. Du gillar ju politiker.
Nej, det var kul. Det är ju Almedalen nu, den där veckan där alla gottar sig håller på. Nu är den tydligen helt fotbollsdominerad om jag förstått det rätt. Men, ja. Men det är klart, man ställer sig upp och är med när det går bra, och då ska man samla poäng på det. Jag är inte riktigt säker på att alla vet riktigt vad de gör.
Mm.
Hallå?
Ja, men jag vet, vad säger du om att man ena dagen tycker att det är fel att åka till Ryssland? Men när Sverige har vunnit en match tycker man det är rätt att åka till Ryssland. Alltså jag får inte ihop det, men du kanske är på deras sida.
Nej, men jag tror säkert att det är någon sån som på svenska numera heter Spin Doctor som säger att, men för helvete Stefan, om det nu var Löfven eller vilka då som sa, nej, vi ska inte åka till detta hemska landet och det är så hemskt, vi ska inte ställa upp genom att vara med på invigningen. Men sen plötsligt så åker man och det är någon som har sagt att okej, Stefan, det är bra, det är skitbra med sådana här principiella frågor. Men, fan, det är många poäng att hämta nu om vi åker över och står där och är med och visar att vi är med på läktaren och vi gör så. Så det är väl den världen man får ha. Det är ju inte nytt det heller. Ett av mina bästa inslag, jag tror det var i Almedalen också, där alla politiker, då gjorde Jan Guillou, gjorde tv-program. Så att han stod där och så sa han till Ingvar Carlsson som var statsminister, kan du hålla den här gurkan? Och så fick han en slanggurka och så stod han och höll den där. Så frågade de, varför står du och håller den gurkan? Jag vet faktiskt inte. Jag menar, de har alltid gjort allt för lite tv-tid och komma igång sådär. Men vad tror du, blicka framåt har jag skrivit här, det tycker jag är så fint ämne, blicka framåt.
Mm.
Sverige mot England. Jag är lite orolig över att Niklas Alexandersson inte är med. Jag har liksom ett minne av att alla matcher vi spelar mot England i VM har slutat 1-1 och Niklas Alexandersson gjorde Sveriges mål. Jag kan ha fel i det, men det är så det känns.
Ja, 2-2 blev det väl i Japan, va?
Okej.
Nej, det var Japan med 1-1. 2-2 blev det i ett EM i Portugal. Henke Larsson, tror jag.
Men det var ett VM i Tyskland också då vi mötte England. Jag tror Niklas Alexandersson. Ja, Niklas Alexandersson har gjort alla mål mot England. Utom Henkes då, förstås.
Men hur var det i Japan? Hur gick det där då?
Det kom
mötte vi inte England där? Det var ju dödens grupp med England, Nigeria, Argentina. Kommer du ihåg det?
Ja.
Vad blev det där?
Jag kommer inte ihåg, vi spelade väl 1-1 eller 2-2. Henke Larsson gjorde mål, sa du. Jag hävdar att Niklas Alexandersson gjorde.
Nej, jag vet inte om Henke Larsson gjorde mål just i den matchen.
Nej.
Eller kollar vi det här bara. Men det, du har nog rätt att Niklas Alexandersson gjorde alla. Det blev alltid oavgjort och han gjorde alltid alla målen. Mm.
Och sen stod Svennis.
Kan vi vara överens om
det? Ja, och det roliga var alltid att det var Svennis förbundskapten för England, Sven-Göran Eriksson, och så Lars Lagerbäck för Sverige. Det liksom två elever i samma skola som liksom ställdes mot varandra. Det var underhållande på sitt sätt.
1-1 2002. Det tror jag var Alexandersson med vänsterfoten. I Japan. Men 2004 mötte vi inte dem då i...
I Portugal.
I Portugal.
Ja, kanske i första omgången efter. Nej, jag minns inte.
Nej, det gjorde vi inte. Vi mötte inte dem då. Men 2006 då?
Jag kommer ihåg man åkte iväg långt bort. Det var en väldigt liten arena och svårt att ta sig dit.
Och ni... I Tyskland?
Jag var inte det.
Ja, i Köln.
Ja.
Köln. I Köln. Jo, det var det. Där mötte vi ju England och det blev väl då 2-2, va? Nej, det har alltid i stort sett i tävlingsmatcher, men vi förlorade ju faktiskt, det har varit jämnt oftast, men vi förlorade ju faktiskt matchen
i Kiev, ja.
I Kiev, ja. Med 3-2, men även det var ju ganska jämnt.
Ja, här, ganska väldigt jämnt, ja. Det blev, ja, hur lite hugget som stukat att England slut gjorde 3-2.
Ja, men en sjuk match i Köln, nu kommer jag ihåg. Cole, så här, Gerard gjorde 2-1 i England i 85 minuten, men Henke kvitterade i 90. Så är det. Man kollar på det nu.
Ja, vad sa du? England, Cole. Nej, för att gå tillbaka till Backe igen, liksom att han, Hasse Backe, som sa i TV att det är lite att vi har haft ganska lätt för England genom åren. Det beror på att vi var de första som anammade liksom det engelska. Vi fastnade så tydligt i engelsk fotboll på grund av ett tv-program som heter Tips Extra. Vi fastnade i det för att det kom två engelska tränare, unga, nydanade, en som heter Bob Houghton, en som heter Roy Hodgson, som kom och lärde oss ett nytt, och Sverige anammade detta. Så att nu tar vi liksom den engelska fotbollen till England. Vilket, ja, jag tycker jag rätt i det. Nu försöker ju England försöker väl spela lite annorlunda nu. Det är ett väldigt ungt lag och ska göra lite hit och dit.
Vi är ju, det är klart att jag pratade med en engelsk journalist igår. Och en skönlirare. Nej, men han körde ju det gamla. Ja, they still call Anderson, all of them. coaches call Anderson. They're all fucking Anderson. Alltså, ja. Du vet, det är ju fortfarande där. Om man räknar upp det svenska laget som då består av en målvakt i FC Köpenhamn, en ytterback i skotska Celtic, en som tillhör Helsingborg i Superettan, en som spelar i stort sett i Uniteds B-lag och en vänsterback som spelar i Werder Bremen. En mittfältare i Hall, bara det, som ersätts av en kille från Seattles lag i amerikanska ligan. Ja, alltså och så vidare, va? Och liksom en höger yttermittfältare i Leipzig och en från Krasnodar, en anfallare från Toulouse B-lag och en från Förenade Arabemiraten. Det enda han gjorde var att garva i mobilen. Men det är ju fler som har gjort.
Ja.
Det är svårt att slå Sverige. Vi har hållit nollan i tre av fyra VM-matcher. Vi höll nollan i två matcher mot Italien. Det är rätt svårt alltså att göra mål på oss. Hela övriga världen sitter och kanske inte garvar. Han sa faktiskt också, engelsmannen, ja, ni kanske är Grekland från 2004.
Ja, i och för sig.
Ja.
Så.
Alltså, ingen trodde ju att de skulle ta det hela vägen och de skulle vara chanslösa, men det var fan omöjligt att göra mål på dem. Och så vann de EM.
Ja, jag tycker det vinner man. Så det handlar om att vinna. Jag hade en sån liten sms-debatt med min vän Eget igår. Han tyckte jag var för dåligt passningsspel och uselspel och kan. Så fan, så vi vann. Vi är kvartsfinal. So what? Det är ju fortfarande, fortfarande är det inte så att det delas ut. Ja, de vann matchen och får dessutom, men det blir oavgjort för motståndarna får stilpoäng för de hade bättre passningar. Jag menar, det funkar
nej.
Inte så.
Nej, det är inte konståkning alltså.
Alla må vinna, men vad tror du då? Är det en försvagning? Gustav Svensson var väldigt bra tyckte jag när han kom in. Istället för Sebastian Larsson blir det en försvagning med Emil Kraft istället för Mikael Lustig kanske, jag vet inte. Jag gillade också
så här, det är lite roliga när jag skrev på Twitter att jag tyckte de här tre var bästa, tror jag var Victor Nilsson Lindelöf, Ola Toivonen och Ludvig Augustinsson. Det var att jättemånga tyckte exakt likadant, men också andra som ville ha in den och den och den. Och till slut var det liksom hela laget uppräknat. Ja, utom möjligtvis Marcus Berg som hade en relativt svag match sett till vilka chanser han hade. Men alla var alla uppräknade. Och det är ju det som är grejen. Att det känns ju som att de kan stoppa in materialförvaltaren på högerbacken. Och han kommer nog att lösa det ganska bra ändå.
På tal om Marcus Berg, det är någon story som är återupplivad. Jag glömmer aldrig, Mattias Ly och jag, vi åkte till Göteborg. Jag tror Blåvitt skulle möta AIK i någon match. Och taxichauffören som körde oss från Landvetter in till stan. Han satt hela tiden, Marcus Berg, nu ska jag inte härma någon. Han gör en mål till och med på halvchanser. Och vi har alltid kommit ihåg det. Så först jag skrev till Ly, så när fan ska han få en halvchans någon gång när han missar så många öppna chanser? Jag hoppas han får en halvchans att det blir mål på den.
Han kan få den i halvytan.
Ja, halvytan i halvsfinale. Som är semifinal.
Halvytan.
Ja, den tyckte jag var bra. Du, ja, det är så. Ska vi övergå till lite, alltså Andreas Granqvist tycker jag fortfarande, mannen från Påarp som säger, jag gick in i min bubbla, och det, du vet, hela det här helsingborgskan som han snackar om, där jag mutar lite ur ena mungipan och tittar ner i marken och så tar han sin helsingborgska dialekt där. Det finns ju någon som heter, vad heter han? Han heter Andreas L. Jones, skickade bild på granenhatten som man nu ska ha. Det är som en hatt och sen stod alla julgran på den på toppen. Det måste vi skaffa så vi kan ha när vi nu ska möta England. Vi har granenhatten. Och fortfarande är jag både glad och väldigt förvånad över att just Andreas Granqvist, som var så hånad av alla i början, att han är nu på alla första sidor och han är och granen hit och granen dit och nu så tar vi dem, nu gör vi sig så.
Ja. Han har ju verkligen blivit en folkhjälte och han kommer det här blir första gången på många år som jag inte är det starkaste namnet i Båstads beachvolleyboll i mitten på juli någon gång.
Jaha.
18 juli.
Ja.
Han ska nämligen vara med, sägs
det. Jaha, du har fått med honom då?
Ja, jag tror att han är övertrumfar mig i liksom
popularitet,
alltså jag är ironisk här. Folk verkligen fattar jag är ironisk. Ja.
Men det var väldigt roligt, du la ut på Instagram eller Twitter bilden på Aftonbladets TV-magasin inför något mästerskap där de hade dig på första sidan på den bilagan. Det stod Patrik Ekvall med på hela VM eller EM. Expressen hade ju Zlatan då, som var stor. Men där ser man, Aftonbladet.
Ja, det var ju ett jävla liv, för jag skrev ju för Expressen och skrev ju det också för Expressen. Ja,
just det.
Det var ju någon redigerare där. Det var ju någon redigerare där på någon bilagavdelning som inte hade en jävla aning om det. Nej. Så det blev ju, det var ju inte, jag hörde ju på omvägar, som det heter, att det inte var jättepopulärt uppe på Aftonbladets redaktion.
Men att men det är en annan sak. Men det var kul när det hände. Du, har du varit i, vet du vem Little Steven är? Steven Sen.
Nej.
Han spelar gitarr med Bruce Springsteen, med chefen. Och han har twittrat väldigt argt om hur det var på flygplatsen i Liverpool. Att han skrev att det var den värsta securityn han har varit med om. Sen kom han på en ny tweet att nej, förresten, Manchester och Nürnberg, han varnar alla turnerande rockband, se upp för de här flygplatserna, för de är liksom ökande, de är den sämsta vad gäller security och
betjäning. På vilket sätt?
Ja, de är väl otrevliga. Har du själv åkt från?
Ja, alltså okej, är det dålig koll eller bara dålig service?
Dålig service. Och väldigt otrevliga. Jag har sett hur folk står i Manchester. Nej, de måste ha vätska i en påse. Ja, men jag har ju den påsen. Nej, men du måste ha den härifrån. Ja, men jag fick ju den här påsen på Heathrow och kom hit. Nej, hjälps inte. Du måste byta ut dem av den här påsen.
Mm. Men, nej, men sådana är de. Ja, så kan man vara på Bromma flygplats också.
Men naturligtvis, så capacity now. Han säger, Little Steven har helt rätt. Han har prickat in tre av de fem värsta. Och så har jag frågat Capacity, vilka är de två andra? Kan vara kul att veta. Men Liverpool, Manchester och Nürnberg tillhör till de värsta. Ja, jag flög från Barcelona i måndag. Så då står man, kollar lite så här kön till, då vet man ska genom security, man lägger upp datorn och bälta och då väntar. Där, den kön ser kortare ut. Men där stod en ung man i 25-årsåldern, lite så burit hår, undertröja och stod där och hade vätskarna dryck med sig och käftade emot den där, när de sa som, du får inte lov att ha det med dig. Ja, men titta, jag var inte så nära så hörde han som, man kunde se ett språk, men det är ju bara den, det är ju så, det är ju detta, det är bara ljus.
Han skulle hållit handen för munnen, så hade du heller hade haft en chans att fatta
vad som. Han skulle då ta, nej, så sluta, men då får du dricka upp den. Då får du göra något. Okej, så stod han där. Han höll hela kön i 5 minuter, för han stod där och drack. Demonstrativt stod han där och drack. Och drack, och ett slut sa man, men för helvete, släng flaskan, ropade folk. Han drack och drack och drack. Ingenting skulle förfaras.
Det är jätteroligt. Men man kunde inte gå till sidan då,
nej,
och dricka?
Nej, han skulle stå där innan han gick igenom den. Nej, han skulle ha den. Han skulle stå där och dricka liksom, innan man går in den där grejen där man hittade pipor ibland och ibland inte. Så att det var en upplevelse.
Nürnberg är en flygplats man sällan frekventerar. Ja. Men nu är det ju tur det.
Ja, men tydligen så har Little Steven varit på väldigt mycket på Nürnberg. Sen kan jag gå tillbaka till förra podden. Du hade ju en väldigt rolig, måste jag säga, utläggning om sommarturister på hotell och framförallt på hotellfrukosten. Jag ska inte räkna upp det oändliga som har skrivit och sagt, skrattades och vi kräktes och andra har varit liksom helt det roligaste vi har hört och detta var fantastiskt och sånt där. Det var du som kom med denna enorma utläggning om hur mycket folk kan plocka på sig från ett frukostbord. Och det gick så långt så att Jan Karlsson, han tycker att podden borde installeras som en statlig myndighet, eftersom vi har full koll på de viktigaste sakerna som just ryggsäckar, hotellfrukostar, flygvett, belysning på hotellrum och sånt där. Ja, jag tycker det var jättebra.
Det var ju någon som skrev till mig på Twitter att jag tänk, det är folk som minsann har jobbat i hela sitt liv. Ja. Då ska inte jag ironisera över dem. Han var gammal GP-journalist, du vet att de kan vara Göteborgspostens folk.
Ja, ja.
Så jag fick lite smisk också.
Ja.
Göra det lustiga över människor som har jobbat i hela sitt liv. Jag vet att jag har också jobbat hela mitt liv. Så att jag vet inte riktigt hur man... Att de har minsann betalt själva. Jaha, det hade jag också gjort. Nej, skitsamma. Så är det. Herregud Olsson. Nu tar vi sats mot semi. Jag ska åka till Norrland med TV-laget.
Jaha.
Och vi ska se matchen i Storuman. Först i Norsjö, sen Storuman. Det ser jag fram emot. Men dessförinnan så ska jag, Olsson, tror jag faktiskt ta en liten sväng till halvytan.
Just det. Det kan vi ses. Vi kan mötas i halvytan. Innan du åker till...
Ja, jag måste dit. Mot halvytan.
Mot halvytan, det nya uttrycket.
Hej. Aj.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.